Nu ska vi göra någonting som är lite annorlunda från vad vi brukar göra. Vi kommer nämligen ha någonting som vi kallar för en live-diskussion. Och jag och Maria har gjort det några gånger innan. Så vi har bollat lite med det här upplägget och vi tycker att det är riktigt gött. Så nu ska ni också få testa det. Kul va? Yes, där kom den. Härligt. Gött att alla är med. Och tanken med Apologia, med den här konferensen och de här sakerna är ju att inte bara att vi ska lyssna på det och tycka det är roligt, utan att vi ska kunna använda det sen på riktigt i vardagen. Mm. Och vi tror att det här upplägget är ett upplägg som gör det kanske enklare att se att just det här är någonting som jag verkligen kan ta med mig. Det här är kanske inte så svårt som jag tänker att det är. Och det vi ska göra är att vi ska ha ett fake-samtal. Får man väl nästan kalla det. Om en av de riktigt stora och svåra frågorna för oss kristna. Nämligen, hur går det här med Guds tro ihop med ondska? Det som kallas för teodicéproblemet. Och det kommer börja med att Linda ikläder sig skorna eller hatten av en skeptiker eller ateist. Och presenterar ett litet case för vad är problemet med Gud och ondska? Och sen så kommer Mats då få svara på det. Och de kommer ha ett samtal tillsammans. Där de bollar den här frågan vidare och vänder på den. Ungefär så som det kanske är ute i verkligheten. På arbetsplatsen, på puben eller var man nu träffar folk. Så det kommer göra ett tag. Kanske 20 minuter, 20-25. Och sen så kommer det riktigt roliga. Och det är att ni ska få vara med i det här samtalet. Och då är det bara så att man räcker upp handen. Om man vill ge sig in i diskussionen liksom. Och det kan vara att man har en fråga till Mats som kristen, en fråga till Linda som ateist. Eller det kan vara att man kanske själv har ett svar eller någonting som man vill komma med som man vill testa och kasta upp och se hur det skulle hanteras. Men det märker ni när det kommer. Så häng med så att ni kan vara med på riktigt sen. Med det sagt så gör vi helt enkelt så att vi ger ordet till Linda. Vi kan ge en applåd till våra båda deltagare.
Ja, det här är riktigt kul att få vara här, så tackar för förtroendet, verkligen. Ondskans problem, det är ganska stort, så jag tänker att vi ska försöka börja med att definiera det. Jag använder mig först av Wikipedias definition. Den lyder: i många kulturer är ondskan ett vitt begrepp som omfattar tankar, ord eller handlingar som av majoriteten i en bestämd omgivning ses som fördärvliga, hemska eller inte farliga och som ofta riktas mot allmänna moraliska föreställningar. Ondska beskrivs ofta som motsatsen till godhet, men även som frånvaro av godhet. Ur en filosofisk synvinkel kan ondska ses som ett begrepp som sammanfattar det som är etiskt fel och därmed motsatsen till godhet. Jag tror inte själv på den definitionen av ondska. Men jag tror att människan alltid har ett val att göra. Det är nödvändigtvis inte något ont, tänker jag. Vissa val människor har gjort genom historien har inte alltid varit bra. Det kan vi nog vara överens om. Men att det skulle bero på något specifikt som har makt att helt förändra en människa är jag tveksam till. Jag tänker främst på synd. Jag tror inte heller att ondskan eller synden beror på någon specifik person, som ni gör kanske. Det finns mycket orättvisa, hat och smätta i denna värld. Det kan jag känna. Men att det är då ett resultat på att man felar och gör misstag. Vissa på grund av psykiska sjukdomar, men främst kanske av andra anledningar, som girighet och felaktig bestämmanderätt över en annan människa. Vi lär oss hela tiden. Vi kan lära av historien att till exempel att bedriva slavhandel är fel. Om det hade funnits en gud hade det varit som att han hade vänt oss ryggen. För jag kan då inte se hans godhet. Inte i hur min definition av god ser ut. God för mig, det är motsatsen till ondska. Och det betecknar det som är moraliskt rätt. Vart finns då det moraliska i att han måste ha vänt oss ryggen om man nu hade funnits. För det måste han nästan ha gjort nu när världen faktiskt ser ut som den gör idag. Om Gud finns ser det ut som att han tillåter viss ondska. Vilka är då hans skäl för det? Jag är tveksam på om jag hade accepterat de skälen oavsett vilka det hade varit. Men om du säger mig att vi inte kan förstå hans skäl, så undrar jag varför inte. Om man inte tror på ondska och då inte heller på godhet i en sådan bemärkelse som ni kanske tillförskriver Gud, är alternativet då som icke-kristen och skeptiker att vi nog inte kan veta. Kanske inte heller bör. Vilket ibland kanske kan provocera mig och många andra. Men det hindrar mig inte från att söka det goda. Alltså att försöka göra det rätta. Även om jag inte ser någon större mening med det, så mår jag bra av det. Och jag tar det som en självklarhet att hjälpa min nästa. Jag har ju bara mig själv och denna världen att utgå ifrån. Och det är det jag baserar min fakta på. Så tänker jag.
Ja, Linda, tack för att du berättar hur du tänker. Det är spännande att höra. Men du tror att det finns ont och gott, eller hur?
Till en viss punkt, ja.
Inte då kanske som djävulen och Gud, det är inte så jag menar, men liksom ont och gott som någonting som finns ändå på riktigt på något vis, va? Eller?
Verkligt, ja. Absolut.
Och hur tänker du då? Tror du att Gud finns, eller?
Nej.
Okej. Så universum och jorden och livet och människan och allting har kommit till genom en slump eller många slumper, eller det finns ingen tanke bakom någonting egentligen på det sättet?
Nej, eller? Nej, inte så jag ser det.
Nej, just det. Nej. Okej. Varför är du bekymrad över tanken om ondska? Varför är det ett problem?
Men att den kan vara så påtaglig för vissa människor och för vissa inte.
Jo, men det finns väl mycket som kan vara påtagligt för folk, men som man inte bekymrar sig över. Det kan vara påtagligt mycket damm i ett hörn, men jag bryr mig inte så mycket om det. Alltså, varför tycker du att det här med ondskan är... För min känsla är att ondskan är en sko som skaver... En sten som skaver i din sko, så att säga. Alltså det, på något vis en känsla av att det där borde inte få finnas där. Det där borde inte vara så. Inte bara om Gud finns så borde det verkligen inte finnas där. Det är ju din poäng då. Om Gud finns så borde det verkligen inte finnas en sten i skon. Men nu struntar vi Gud så länge då.
Yes.
På något vis. Och så pratar vi utifrån dina förutsättningar. Gud finns inte då. Varför? Då, den där stenen i skon är ju precis lika naturlig och lika självklar som precis allt annat. Varför vill du ha bort den för? Eller liksom, vad är det för, hur kan du säga att den inte borde få finnas?
Det var en bra fråga. Men alltså, den bara ligger där och stör.
Jo, det håller jag med om. Och om Gud nu inte finns och en massa människor har den här stenen i skon, så att säga, eller ondskan i sitt liv, och den där stenen är ibland så stor så att den hamnar i huvudet på folk så de dör, alltså jag menar, de blir, låt oss säga, riktigt hemsk ondska. Auschwitz, man blir torterad till döds och sådana saker. Det är ju inte alltid bara en liten sko i sten, förlåt, en sten i skon utan det är verkligen, det är liksom ett stenblock i huvudet på folk. Ja, men det är verkligen en del får uppleva jättestor hemsk ondska. En del lite så där vardagsondska på något vis, va? Och det skiftar mellan olika tider i livet. De som då har upplevt väldigt hemsk ondska och som har dött. Gud finns inte, det finns inget liv efter detta. Då måste ju du på något vis tro att de orättvisor som har varit, de kommer att fortsätta att vara och förbli i all evighet. Amen. De kan aldrig få någon upprättelse. Det finns ingen straff för de som har torterat. Det finns ingen upprättelse för de som har blivit torterade. Alltså på något vis, det är ju så det måste vara då i slutscenariot på något vis.
Det tänker jag.
Då tänker du så. Men då undrar jag så här, det låter ju väldigt, väldigt orättvist. Det låter som att verkligheten är väldigt, väldigt orättvis.
Ja.
Ja. Då undrar jag, så varför kämpar du mot verkligheten för då?
Man vill väl försöka göra det bättre så gott man kan, tänker jag.
Varför det? Om verkligheten inte vill göra det bättre än vad det är, varför ska du försöka göra verkligheten bättre? Och förresten, vem är du att påstå att något är bättre eller sämre? Det är ju bara din subjektiva åsikt. Mm. För den objektiva verkligheten skiter ju precis allt det där.
Mm. Men jag tänker att
du kommer liksom, verkligheten är helt tragisk och så säger du så här, men så borde det inte vara. Men det är väl du som har fel, inte verkligheten?
Men att det är lite mitt ansvar, samtidigt som att det är allas vårt ansvar att se till att göra så bra som möjligt.
Alltså ansvar så gott som inför möjligt. Vem? Ansvar inför vad?
Ansvar inför
den
varandra.
Verklighet som inte bryr sig?
Inför varandra.
Så jag har ansvar inför Hitler att ta hand om alla judar? Fast han tyckte inte att man skulle göra det. Alltså det finns ju människor som är onda också, som vi alla är överens om har stått för mycket onda. Är vi ansvariga inför dem? Nej, det är vi ju inte. Så vi är ju ansvariga inför de goda människorna.
Mm.
Och då måste ju, men varför det då? Om verkligheten ytterst sett skiter i godhet. Det känns ju som att du motarbetar självaste verkligheten i din världsbild. Som jag ser det i alla fall.
Mm.
Alltså, för jag kan inte svara på alla dina frågor. Jag fattar inte heller varför det finns den där onda saken hände eller den där onda saken. Det kan vara små saker, det kan vara stora saker. Jag fattar inte varför en tsunamivåg liksom dödar tvååringar.
Mm.
Jag fattar inte heller varför jag hemma slår i lilltån i vardagsrumsbordet. Det fattar jag inte heller. Men den ena sortens ondska bekymrar jag mig mer över, för den är större och hemskare och allvarlig. Men jag förstår dem lika lite, ärligt talat.
Mm.
Det händer onda saker, men då blir liksom, för mig blir frågan, varför kämpa vidare för om det inte finns en gud, om det inte finns en mening? Mm. Därför att jag menar ju då, du säger du ser inte Gud, och då skulle jag vilja säga, ja, men titta in i ditt eget hjärta då. För du och jag är överens om. Jag står ju på din sida och säger, ja, kämpa mot den onda verkligheten. För det är inte den verkliga verkligheten. Det finns en verkligare verklighet som handlar om att Gud har skapat världen och vill gott för alla. Och då tycker inte du att han gör sitt jobb.
Mm.
Nej, okej. Okay. Men vänta då tills slutscenariot har inträffat. För Jesus säger ju att liksom den här världen ska födas på nytt. Gud, om Gud finns, så har han enligt mig då faktiskt kommunicerat om det här problemet och sagt att jag kommer ställa allting till rätta. Kan du inte vänta lite med att döma ut Gud och liksom tänka så här, ja, men vem vet, om han har skapat världen så kanske han kan ställa den till rätta i all evighet på ett sätt som kompenserar allt ont som har hänt. Det är väl logiskt möjligt, och faktum är att jag menar att han har hävdat just det. Bara att det är en möjlighet, då tycker jag det känns tokigt av dig att liksom på något vis säga, nej, så kan det inte vara, jag har bestämt mig för att det är så hemskt och så att Gud kan inte finnas. Men då får du ju problem som jag tycker är ännu större. Förstår du?
Mm, jag förstår. Men det är det, jag sitter inte sysslolös under tiden som jag väntar och försöker se på slutet hur det hela kommer att utspela sig till slut. Utan jag försöker ändå göra gott. Jag försöker göra någonting åt det på det bästa sättet jag kan.
Och det är
utifrån
jättebra.
Mina preferenser.
Men det är precis det jag ifrågasätter och undrar då, vad får du för drivkraft till det? För där menar jag att du har en liten Guds röst inom dig. Du kanske vet mer om Gud än vad du tror. Kanske han har talat och sagt mer till dig än vad du tror. Kanske han vill att du ska vara ett redskap till och med i detta mot det onda.
Kan det inte vara på grund av min kärlek till andra människor då?
Och, det,
och till vad som vi faktiskt kan se och ta på.
Och varifrån tror du att jag tror att det kommer ifrån då? Ja.
Gud,
ja, men
tänker
precis.
Du?
Så för mig är det så här, jag har inte svar på alla frågorna, men för mig är det så här, vilket problem är värst?
Mm.
Och då tycker jag att det här problemet blir mycket värre, att det finns inget hopp. Jag jobbar mot självaste verkligheten som är meningslös, ond ytterst, eller rättare sagt, ond. Den är både ond och god och den bryr sig inte om vilket. Så att säga. Den är totalt likgiltig. Det är den verklighet som jag ser att vi lever i om det inte finns en god Gud ytterst.
Mm.
Och då menar jag att då får du inte ondskans problem, då får du godhetens problem. Och det är ett helt gäng nötter av problem. Jag har en nöt att knäcka, ondskans problem. Och jag kan inte riktigt knäcka den. Jag har massa svar, men jag håller med om att de inte når till 100%. Och då blir det så här, okej, varför kämpa för om allting är meningslöst?
Jag tänker skapa sin egen mening, skapa sin egen livsbild på det hela utan en gud. Och då tänker jag att då kan man faktiskt lyckas.
Med vad då?
Att skapa sin egen mening och göra det man tror på och försöka göra det goda. Men tills man ser hur det hela utspelar sig till slut. Som jag sa.
Men allt det onda som har hänt i historien kan du inte göra någonting åt.
Nej,
det är bara
det
en pytteliten sak du kan göra någonting åt. Små saker i ditt liv eller kanske någon stor sak då och då som du kan ställa till rätta. Mm. I det stora scenariot så är det ju enligt dig hopplöst.
Det kan kännas så ibland, ja, absolut.
Ja.
Men det är då jag måste skapa någonting.
Och då skulle jag undra så här, varför tro på det när hela ditt inre säger gott är gott och ont är ont och jag vill kämpa för det goda. Amen, preach it sister, säger jag. Du är ju mer kristen än vad du tror. Är du med?
Ja. Yeah.
Tänker jag. Och så tänker jag massa andra saker. Om du vill så kan du kolla på YouTube. Du har ett helt föredrag på en timme om ondskans problem. Och då får du massa religionsfilosofiska tankar om det här. Men det är kanske inte det som stör dig mest. Utan det är det här personliga, tänker jag. Eller?
Mm. Ja. Du hittar nog rätt där.
Mm. Ja, men tack för att jag fick höra hur du tänker.
Tack själv.
Men då blev det mycket fokus nu på Lindas världsbild. Ja. Vill vi också rikta oss lite på att du kritiserar Mats världsbild? Mm. Att det fortfarande är så att men, Gud finns och ondska finns och hur får vi ihop det? Mm. Kan vi lära in samtalet lite mer på det kanske?
Bring it on!
Fight! Ja.
Men hur skulle du förklara din Guds moral eller så här, dina skyldigheter och ursprunget där liksom. Hur skulle du tänka om det?
Precis, att Gud tänker? Om nu Gud faktiskt tillåter Auschwitz liksom, hur kan man acceptera en sån Gud? Mm. Och då finns det ett grundperspektiv som jag har och som jag menar att Bibeln har som Jobs bok handlar väldigt mycket om, och det är att Gud har skapat allting inklusive människan ur intet, och det betyder att hela min existens har jag inte rätt till. Faktum är att jag har inga rättigheter alls i relation till Gud eller självaste verkligheten. Jag har rättigheter i relation till dig och skyldigheter i relation till dig, människor emellan. Till staten har jag rättigheter och den har skyldigheter och så vidare. Mellan mänskliga relationer har vi rättigheter. Men Gud som har skapat mig ur ingenting och av nåd gratis gett mig livet att leva. Jag kan inte kräva någonting, och det betyder att Gud befinner sig i en moraliskt privilegierad situationen att ge liv fritt och förintet och ta liv fritt och förintet utifrån sina premisser och faktiskt till och med utan någon sorts redovisningsskyldighet i relation till oss. Det är vår position som människor enligt mig. Och det betyder, samtidigt så tror jag ju då att Gud är god. Trots att Gud har de här rättigheterna, så att säga, eller han har alla rättigheter, jag har inga i den relationen. Så har Gud kommit som människa, avslöjat sitt ansikte för att just lösa den innersta knuten i ondskans problem, nämligen min ondska. Mitt bidrag till ondskan och ditt och vars och ens. Genom att dö på korset för att ta mitt straff, min synd på sig för att befria mig för den evighet som han planerar som är bara god. Och för mig blir det så här, ja, varför skulle jag tro något annat? Varför skulle jag hoppas på något annat? Det, för mig finns det inga alternativ. Herre, till vem skulle jag gå? Liksom för att det är värt att chansa på Jesus.
Det låter,
har du att förlora?
Det låter som att Gud då skulle ge oss väldigt mycket frihet att välja själva, och då har vi ju som människa all rätt att välja att tacka nej, välja att göra uppror istället.
Ja, visst. Det är ju en absolut. För annars skulle vi ju inte vara moraliskt kärlek skulle vara omöjligt, ödmjukhet skulle vara, alla de här viktiga begreppen, relationer, moraliska relationer, kärleksfulla relationer, allt det förutsätter att du har en frihet att kunna säga nej och kunna säga ja. Mm. Sen så har vi ju en frihet att kunna säga inom, det finns en frihet, ni får gärna äta av alla de här frukterna i Edens lustgård. Så den fria viljan handlar inte bara om ont och gott, det handlar om massa goda fria val också. Så den fria viljan kan brukas och den kan missbrukas då, som jag ser det. Så att självfallet är det så, och det kallas ju för the free will defense, alltså att det finns ett fritt val. Och om Gud skulle göra det valet åt oss, så skulle vi inte längre vara människor. Då skulle vi inte längre vara skapade till Guds avbild. Då skulle vi inte vara i det avseendet Guds jämlikar. Och det är därför han vill ju ha vår kärlek. Han vill ju ha vårt ja. Han vill ju, som en brudgum liksom friar till sin brud, han vill att vi ska vilja. Och han väntar. Och han längtar. Det är den guden jag tror på. Och för mig blir det som att, hur skulle jag kunna hoppas på något annat? Jag ser inget rejält hopp någon annanstans. Då kan man ju fråga sig, finns det andra religioner som ger erbjuder en frälsning likt denna? Och jag ser inte det. Jag ser inte det. Jag har inte stött på det i alla fall. Så därför blir det här mitt enda hopp. Och då kan du säga, men du kan ju inte lösa alla frågor. Nej, det kan jag inte då. Men jag har ingen annanstans att gå. Mm.
Men jag har fortfarande
du tycker att välja annanstans själv. Att gå. Ja, du vill välja själv. Ja.
Yeah.
Jo, men... då förstår jag det. Det är inte mycket mer att säga. Alltså då vill man, du är fri att välja. Det går liksom inte att tvinga dig till att välja någonting. Men min vädjan är att när du känner att livet är allt för hopplöst, när du känner att du är vilsen, när du känner att vart ska jag ta vägen? Nu har jag nått vägs ände. Ropa då. Våga be. Så får du se vad som händer. För när du är ute i skogen och det är kallt och du fryser inte bara om fingrarna utan hela kroppen, och det är inget ljus, inget hus i närheten, och du börjar bli desperat och tänker, jag kanske dör här ute i skogen. Vad är det klokaste att göra då? Jo, ropa. Åtminstone då och då. Hallå, är det någon där ute? Så du kanske inte har kommit dit än. Du kanske känner att ja, men jag vill ta hand om mitt eget liv. Jag behöver inte Gud. Sen kommer du bli överraskad. När du lär känna honom så kommer du uppleva en mycket, mycket större frihet än vad jag, så var det för mig i alla fall, än vad jag hade innan. Så kanske det blir den paradoxala grejen att det inte är så farligt faktiskt att ha med honom att göra. Du blir inte bunden. Han sätter inte på dig en tvångströja. Men du måste nå vägs ändå och känna, ja, herre, nu är mina resurser slut. Nu ropar jag. Det är min vädjan till dig. Ropa den dagen. Får vi se hur det är då.
Vi får se.
Ja, tack.
Då har vi fått se Mats som apologet och Linda som artist. Får man en applåd? Gött. Då kan det här fortsätta på två olika sätt egentligen. Antingen så tycker vi att Mats har löst ondskans problem 3000 år senare, har vi fått till det. Då kan man ju gå om man vill. Och om inte så sitter det säkert, är det inte så har man ju lite invändningar och lite frågor. Och då öppnar vi helt enkelt upp nu för att komma med frågor och försöka grilla Mats så hårt vi bara kan. Nu är du klar med ditt, Linda.
Nej.
Jag har grillat Linda då.
Så han är uppvärmd nu.
Ja, kör på.
Är det okej om jag tar första frågan själv?
Okay.
I och med att jag har micken här. Jag går in till min syster skeptikers försvar då. Och tänker det att vi har ju alla, vi är ju i situationen att vi måste välja vad vi ska tro på helt enkelt. Och göra det utifrån någon slags bedömning av vad verkar rimligt och så vidare. Och hur kan du tycka att det verkar rimligt att tro att det finns en faktiskt god Gud som inte bara, som ju på jättemånga sätt kan göra saker som så uppenbart är gott utan att påverka en fri vilja? Han skulle kunna riva en mur bara så där på Auschwitz och så skulle några kunna springa ut. Det skulle inte göra någonting. Det blir en sannolikhets liksom, det tycks så väldigt osannolikt att det skulle finnas någon faktiskt god och mäktig Gud. Om man inte ens gör en sån sak. Vad tänker du om det?
Nej, men verkligen. Alltså man kan ju tycka att det finns relativt små ingrepp Gud skulle kunna göra för att förhindra stora onda saker. Och, Och jag tror ju att Gud inte bara kan gripa in, jag tror att han har gripit in, och inte bara för 2000 år sedan utan i nutid. Ta i Sankta Clara här, det sker helanden där, fantastiska helanden, synliga tumörer som försvinner, i alla fall hos en person som jag känner. Alltså, varför griper Gud in där men inte där? Ja, nej, jag har tyvärr inget bra svar på det. Och samtidigt så är det liksom lite grann Guds privilegium att gripa in på det sätt han vill och när han vill. Och då kan man ju på något vis, frågan är på något vis, ska man se glaset som halvfullt eller halvtomt? Alltså, jag tycker ju att det finns ju fantastiskt mycket godhet i världen. Och det rapporterar man ju inte om. Tänk om nyhetshallåan liksom i Aktuellt eller Rapport skulle säga, ja, och idag så är det 1,1 miljon kineser som har kramat varann och sagt snälla saker till varann. Och i Sydamerika så är det så miljoner många som har ätit en god lunch. Och så vidare. Alltså, skulle man rapportera om allt gott som sker så får man ju hålla på i stort sett. Man kommer inte hinna det, så att säga. Då. Man kommer hela tiden halka efter, för det händer så mycket gott hela tiden. Och ondskan är ungefär som att man ser ett vitt, nytvättat lakan hänga i sommarsolen och fladdra och så här. Och så är det någon liten unge som sitter i en lerpöl under och geggar, och det har skvätt upp små stänk liksom, eller stora fläckar så här. Och så cyklar man förbi och tycker så här, oj, vilket skitigt lakan liksom. Men det är egentligen bara 3,5% av lakanet som är skitigt. 96,5% är precis rent. Men grejen är den att ondskan sticker oss i ögonen på ett sätt som vi liksom inte kan med. Och det där är intressant i sig. Det vittnar om att vi inte är gjorda för ondska. Vi är inte gjorda för elände. Vi är gjorda för en perfekt god värld. Och är det inte så reagerar vi. Och är ondskan ännu större än den där 3,5%, ja, då får vi nippran. Då är det som att så här får det inte vara. Så här kan det inte vara. Hur kunde Auschwitz hända? Liksom, är ju en fråga som har ringt i min mammas öron hela min uppväxt. Liksom, det finns ondska som är allt för stor, och väldigt många judar tappade sin gudstro i Auschwitz. Men för mig då, om man då slänger in lite religionsfilosofi, så blir det ändå frågan, okej, det är lika obegripligt att jag slår lilltån i vardagsrumsbordet som att Auschwitz har hänt. Rent teoretiskt är det lika obegripligt, i stort sett i alla fall, tycker jag. Och då blir det som att vid vilken nivå vi drar en sorts gräns och säger så här, enough is enough. Vid den här gränsen, Gud, borde du gripit in, och gör du inte det så kan du inte finnas. Eller så är du inte tillräckligt god, eller så är du inte tillräckligt allsmäktig. Någonting är fel på dig, kanske till och med hela din existens. Därför att nu har du nått gränsen, det bestämmer jag som människa. Och då känner jag så här, hur kan du vara så säker på att du dragit den gränsen rätt? För det är en Gud som har evigheten i sina händer som du dömer ut. Det är en Gud som har skapat den här världen och som kan återupprätta den. Och som har hela evigheten på sig att kompensera. Hur kan du vara så säker på att du drar den känslomässiga gränsen rätt? Där du tycker att slå in foten i vardagsrumsbordet, det gör inte att Gud aldrig kan finnas eller inte kan vara rättvis eller inte kan vara god och så vidare. Du börjar inte hytta med näven mot Gud. Ja, det kanske man gör för
stunden,
30 sekunder kanske. Sen går det över och sen tänker man på annat och så där. Så att det kanske finns, men de flesta av oss drar inte slutsatsen att Gud kan inte finnas för att jag slog in lilltån. Det på något vis kan vi acceptera, va? Men sen när ondskan når en viss nivå, va? Och då säger jag så här, jag är inte säker på att någon av oss med någon säkerhet kan dra den rätta gränsen.
Ja, men det var bra svar.
Tycker du?
Ja, tycker ganska. Jag med.
Då väntar vi alla spänt på nästa bok. Det halvfulla glaset, teodicé.
Ja, det här finns redan i böcker. Så att, William Lane Craig har 2 kapitel i Inga enkla frågor. Jag snor alltihop från honom, så att det finns redan på svensk.
Du får peka på den som får frågan.
Är det bra? Yes, då kör vi du här i lilla sjal. Tar vi nästa fråga.
Jo,
det här är en klurig kvinna, det vet jag.
De flesta exempel som ni tog upp hade inte med ondska att göra. Tsunamin var inte ond och ditt vardagsrumsbord är inte ont. Däremot handlar det om lidande. Och således finns det två problem, alltså Gud och det onda och Gud och lidande. Jag som har pluggat psykologi väldigt, väldigt länge, jag tänker ju dessutom att lidande är ju någonting som skapar de flesta av våra problem som människor, även på liten nivå, eftersom vi har såna starka mekanismer för att undvika lidande. Och Viktor Frankl, som ju faktiskt satt i koncentrationsläger, han sa att lidande utan mening blir en speciell sorts lidande, men lidande när man känner mening, det är utståeligt, man kan offra sitt liv för någon annan och så vidare och så vidare. Så jag bara ville att du skulle ta ett varv till här och bara med den
inputen.
Ja, och bara säga någonting om lidande gentemot ondska, för ondskans existens då skulle eventuellt vara någonting som man då anger som skäl att Gud inte finns. Men vad tänker du om lidande som kristen?
Alltså jag tänker mig att ondska och lidande hör ihop. Alltså ondska bringar vanligtvis lidande på ett eller annat sätt. Annars så skulle det kanske inte vara så ont. Och även om det inte gör det omedelbart så gör det indirekt. Alltså det ligger i ondskans natur att bringa lidande. Och lidande är en subjektiv signal på att någonting objektivt ont eller dåligt har räckt rum. Jag använder alltså ordet ont i en bred mening, både moraliskt ont och naturligt ont, så att säga då. Och det finns en koppling mellan dem. Moraliskt onda saker bringar naturlig ondska på olika sätt, tänker jag mig. Och den där kopplingen är inte alltid så lätt att veta. Men det finns ju, jag har inte koll på den heller. Jag menar, en tsunamivåg är någonting naturligt ont. Ibland så skördar den inga offer, ibland gör den det. Och på vilket sätt har det en grund i det moraliskt onda? Och då tror jag ju ytterst sett på att Bibelns beskrivning om syndafallet och så här har satt hela skapelsen i obalans och så vidare. Där kommer frågan om djävulen eller den andliga världen in, som kanske kan hjälpa oss att förklara de här sakerna. Och förresten, pratar jag med en ateist om de här sakerna, då kör jag den idén först då att egentligen, om det nu inte finns objektivt ont och gott, då varför, vad är ditt problem då som ateist? Du borde inte ha ett ondskans problem överhuvudtaget, men det har du. Ondskans problem är mitt problem. Jag bör ha det. Vi alla bör ha det. Men en ateist borde göra sig av med det i meningen sluta klaga på det onda och börja acceptera det. Lite grann som hinduismen, alltså i alla fall vissa versioner av hinduismen, där man helt enkelt försöker göra sig av med allt sitt mänskliga, allt sitt kämpande mot det onda. Man bara accepterar, man så att säga går in i intigheten på något vis, va? In i helvetet, som jag ser det som kristen egentligen, där man ger upp allting som är gott liksom, och försöker nollställa sig i relation till allting. Och det blir liksom min första respons då, att du, om du ska kritisera mig, du ateist, eller Linda var ju ateist. Nu är problemet att jag har ju haft henne som elev på Credo-akademin. Jag vet ju hur himla from och kristen hon är. Så att det blir ju liksom lite svårt här att låtsas om att hon är ateist. Men jag försöker göra mitt bästa. Men Linda då, ateist. Om du då ska hytta näven mot Gud, då måste du ta spjärn mot någonting. Du måste ta spjärn mot någonting när du anklagar Gud. Och du tar spjärn mot att Gud har gjort fel. Jaha, så då finns rätt och fel. Då finns ont och gott. Jaha, i kraft av vad finns det? Ja, i kraft av Gud. När du hytter näven mot Gud måste du ta spjärn mot Gud. Och därför är det ingen bra idé att hytta näven mot Gud, även om du inte får ihop det. Och jag hade en debatt med en ateist faktiskt i Credo-akademins klassrum på förra stället i Sabbatsberg, där vi pratade om det här, och den där tanken slog ner i honom, och han fattade att han kan inte anklaga Gud utifrån sin ateistiska världsbild. Han kan anklaga Gud, så att säga, utifrån en intern inkoherens i den kristna världsbilden. Alltså, du som kristen säger emot dig själv. Där är problemet. Det kan en ateist trycka på. En ateist, jag menar att ateist kan inte konsekvent anklaga Gud utifrån sin världsbild, för då måste han förutsätta Gud. Det är det första. Det andra är sen, okej, du anklagar mig för att vara inkonsekvent. Fine, det kan du göra utifrån, så att säga. Men då har jag all rätt att ta upp alla mina kristna tårtbitar som har att göra med ondskans problem. Djävulens existens, demoner, syndafallet, what not. Liksom alla de här tårtbitarna förklarar, nej men jag tycker visst att det går ihop. Och då säger ateisten, men jag tror inte på demoner. Nej men det var skitsamma. Du anklagar mig för att det här inte hänger ihop. Och då visar jag att det visst gör det. Oavsett om du tror på mina tårtbitar eller ej, så visar jag att de hänger ihop i en och samma tårta. Det är det jag gör. Så att nu vet jag inte riktigt varför jag kom in på det där. Men hur som helst. Jag menar att lidande och ondska hänger ihop. Och jag menar att vi har all rätt att, så att säga, försöka peka på en full kristen story för att visa att det hänger ihop. Inte i meningen att vi kanske kan svara på alla frågor. Vi förstår inte varför Gud tillåter allting. Det eller det eller det. Men vi har, tycker jag, ett tillräckligt tillfredsställande svar. Och sen skulle jag då säga då att ondskans problem är för mig ett filosofiskt problem. Varför finns ondska som en sorts objektiv verklighet? Och då är det här jag säger då. Jag definierar ondska som det som inte bör finnas eller hända. Och då kan sånt bara existera om det existerar ett objektivt bör. Det är istället det här som bör finnas och hända. Och då kan det bara finnas i kraft av en skapare som är god och som vill saker med sin skapelse. Och det blir det normativa böret i ljuset av vilket vissa saker inte blir som de bör vara. Och då upplever vi en frustration över det och så vidare. Så att för mig blir det filosofiska problemet i det närmaste löst på det sättet. Inte, alltså, löst i alla fall i den meningen att jag kan leva med att jag inte har svar på vissa saker. Därför att jag har inget alternativ. Gud måste finnas. Finns ondskan så måste Gud finnas, menar jag då. Okej, det är det filosofiska, ondskans problem. Sen har du då det psykologiska och det är lidandets problem. Och då måste man tala på en helt annan nivå. Då hjälper det inte med religionsfilosofiska svar. Utan då menar jag, då måste du då säga så här, titta på Jesus. Titta på när han möter människor. Se hans blick liksom i evangelierna, eller se hur han lyfter upp människor, se hur han dör på korset för dig. Gud själv ger sig själv för att vinna dig. Han älskar dig. Det finns hopp. Jag vet att du lider, men Paulus säger, den härlighet som kommer överträffa allt lidande som någonsin har funnits. Och när du står inför honom och ser det han håller på att göra, det återfödelsen av den här skapelsen, då kan vi fråga varandra, var det värt det? Var det värt det? Och alla kommer säga, ja, det var värt det. Det var värt det. Där har du hoppet. Där har du hoppet. Och klaga, jag skulle också uppmuntra till att klaga. Klaga på Gud, men anklaga honom aldrig. Utgjut ditt hjärta. Saltarens, 60% av saltaren är ju klagosalmer. 60% av våra psalmböcker i kyrkorna är det klagosalmer, knappast. 60% av lovsångshäfterna är det klagolovsånger, knappast. Vi lever i en sorts härlighetsteologi, men Bibeln har inte det. Man klagar, man utgjuter sitt hjärta. Man visar hur det är inför Gud. Där har du tröst. Det här är en förkunnelse som inte är religionsfilosofisk för 5 öre, utan den är psykologisk och den är själavårdande. Och vi måste dra ut ur kristen tro, ur Bibeln, traditioner och så vidare, all den tröst som finns där för att bemöta lidandets problem. Makar det sens för dig, tycker du, eller? Okay.
Jag har suttit här och räknat ner. Ja, men vi borde hinna 3 till. Nej, vänta, vi kanske hinner 2 till. Nej, vi har kanske en fråga till. Tyvärr är det så att tiden är slut. Det innebär inte att ni ska glömma bort era frågor eller gå och grunna på dem och sen bli ateist i hela bunten. Utan ha kvar de här frågorna, diskutera dem med varandra under kvällsmaten. Kom fram nu direkt efter till Mats och Linda och ställ dem liksom personligen. Linda, du ville säga något kort också för att runda av.
Ja, där som ateist på lidandets problem funderade jag kring, och då är det så att som ateist, man tänker ju bara att man ska försöka uthärda det kanske, och att det inte känns som ett tillfredsställande svar. Och om man inte känner att man kan klara av att uthärda det, så gör man någonting åt det, och det kan också sluta ganska otillfredsställande. Det vill jag bara påpeka. Liksom. Inget hopp alls. Så som jag ser det. Som artist.
Tur att du är en fromis.
Ja, men enligt Marie så skulle jag få sista ordet. Så då säger jag en liten grej här bara. Som piggy jump on that. Och nämligen att Thomas Nagel, ateistisk filosof, brutalt ärlig filosof, har skrivit flera intressanta böcker om såna här saker där han då kommer fram till att livet är absurt på så många olika sätt, objektivt absurt. Och så säger han ungefär, min parafras: jag tänker leva livet som om det finns godhet, som om det finns mening, som om livet inte är absurt. Och då svarar någon, då frågar någon så här: men vad då att du lever så? Det är ju helt absurt. Ja, det var ju det jag sa, säger han då. Alltså, han liksom slår knut på sig en gång till. Och det är ju det en ateist kan göra. Och liksom säga så här: ja, det är meningslöst, men därför så tänker jag skita i att det är det. Och leva som om. Jag lever i min egen bubbla och det är fine, ungefär. Okej, och då blir min svar: men kom då inte och säg till mig att min kristna tro är absurd. Eller hur? Den får ju vara precis hur absurd den vill, enligt dig, enligt ditt måttstock. Varför kommer du att klaga på mig för då? Att det finns hycklande kristna, att vi är alla möjliga hemska saker som vi vill sätta tvångströja på folk som vill leva ut sin sexualitet på massa olika sätt, och vi vill vara hemska och så här, kolonialism och förtryck och kvinnoförtryck och alla, man kan ta upp alla de där hemska sakerna och säga så här: ja, varför fel på det då? Till och med sånt du inte själv står för som kristen. Alla sådana missförstånd. Lyft upp dem och säg: ja, varför fel på det då? Jag står för allt det. Det är väl absurt, eller hur? Det är väl absurt. Och det är precis det du tycker att det ska vara. Då så, sluta klaga på mig som kristen då. Eller? Och förresten, jag tycker inte alla de där sakerna. Jag hoppas du förstår det. Det får man ju lägga till som en parentes då. Men märker ni, de har ju liksom sågat av den gren de själva sitter på när de då anklagar Gud. Och det tycker jag, det är en viktig poäng för mig.
Mats Elander, Linda Svensson, en varm applåd.